Vi är ju i början av bibelstudier och predikningar kring Hebreerbrevet. Och det är en fantastisk upplevelse att få börja växa in i det här mäktiga, storartade tilltalet ifrån Gud. Hebreerbrevets budskap till oss var och en. Idag ska vi läsa vidare ifrån Hebreerbrevet kapitel 2, vers 1-4. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört så att vi inte driver bort med strömmen. För om redan det ord som gavs genom änglar stod fast, varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff. Hur ska då vi komma undan om vi inte bryr oss om en sådan frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades sedan för oss av dem som hade hört honom. Även Gud gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den helige ande efter sin vilja. Så långt läser vi ifrån Guds eget dyrbara och fullkomliga ord. Och vi ber att Herren ska lägga en mäktig välsignelse av den helige andes smörjelse och kraft till den här läsningen. Så att den blir ett levande ord för oss var och en och att den rör vid våra hjärtan. Amen. Lägg märke till de här uttrycken. Den förkunnades först av Herren och bekräftades sedan för oss av dem som hade hört honom. I en enda mening kan man se så oerhört mycket innehåll. För det första den. Ett alldeles specifikt budskap. Avgränsat, klart definierat. Den förkunnades. Den här frälsningen, den förkunnades. Det var inte bara någon sorts mystisk upplevelse som man ville förmedla, utan en klar förkunnelse. Förkunnelsen skedde genom proklamation och genom undervisning och genom att man förmedlade innehållet i evangeliets byggstenar och grundstenar. Ett specifikt evangelium som inte bara föreslogs utan förkunnades. Det förkunnades först, står det här. Och det här är väldigt viktigt att vi förstår att evangelium och allt kristet budskap har sitt ursprung i Gud själv. Det är Herren som har gett oss ordet. Det är han som först förkunnar. Ifrån honom kommer evangeliet. Och därför kallas evangeliet i flera böcker för Guds evangelium. För att markera att det inte är ett bud ifrån människor. Paulus stryker under det speciellt att jag har inte tagit emot det här evangeliet av någon människa. Utan genom en uppenbarelse av Herren Jesus Kristus. Så, detta evangelium ropades ut. Och det har sitt ursprung. Av Herren, står det här. Det är också viktigt att det inte liksom en filosof eller en psykolog eller en religionshistoriker eller en sociolog eller en antropolog eller någon sorts religiös skol, vad ska man säga, skolmästare som kommer med budskapet, utan av någon som är Herre. Någon som alltså är Herre med stort H och som har det hela perspektivet och har den fulla auktoriteten. Ett specifikt budskap ropades ut och det har sitt ursprung i Gud. Och det förkunnas av en som har makt och auktoritet och rätt att få avgöra vad som är rätt och vad som är fel, vad som är sant och vad som är falskt. För att han är Herre. Han är världarnas Herre och han är Herre över liv och död. Och sedan står det att budskapet bekräftades för oss. Det här är också en väldigt viktig del av evangelium. Evangelium är inte bara teori utan det är ett budskap som bekräftas av den helige ande genom att det berör och det förändrar och förvandlar som inget annat budskap har kunnat göra. Och det bekräftades. Så det är inte vilket budskap som helst utan ett budskap som för med sig en mäktig bekräftelse av Gud själv. Här får vi också höra om att det bekräftades av dem som hade hört honom. Det finns en uppsjö av människor som kan vittna om det bekräftade budskapet. Ett evangelium som har förvandlat deras liv. Här har vi bekräftelse genom apostlarnas verksamhet och de under och de tecken som följde dem. Men framförallt på nytt födelsens under hos dem som hörde evangeliet. Människor i tusentals gick från död till liv, från mörker till ljus redan på den första pingstdagen. Det var ett bekräftat budskap och det kunde bekräftas av dem som hade personlig erfarenhet av det. Visst är det intressant att samma frälsningsförkunnelse som vi idag delar med alla som vill lyssna och höra uttalades av mästarens egna välsignade läppar. Tänk dig, det predikades av Jesus själv. Samma budskap som vi sjunger i våra sånger och förkunnar och predikar i våra möten. När vi gör det rätt så är det samma budskap som Jesus själv predikade. Tänk dig att få höra Jesus själv predika. Tänk att få predika Jesu egna predikningar. Åh, må vi sätta värde på sann evangelisk förkunnelse. Och må vi sjunga med Fanny Crosby. Låt mig få höra om Jesus. Skriv på mitt hjärta vart ord. I skrifterna kan vi få del av Jesu eget frälsande budskap. Vi kan få höra om Jesus av Jesus. Inte minst i alla de jag är uttryck som Jesus själv använde för att förklara sin identitet och sitt verk. När Jesus berättar om sig själv, då förkunnar han evangelium. Han säger jag är. Vi kan väl ta några exempel på Jesu egen frälsningsförkunnelse. Till exempel i Johannes 6:40. Ett enkelt budskap från mästaren själv. Ja, detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så predikade Jesus. Så här predikar han också, Johannes 8:24. För om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Johannes 10:9. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå ut och han ska gå in och han ska finna bete. Och så här predikar han i Johannes 10:11. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Lägg märke till vad Jesus har för tema i sin predikan. Se sonen, tro på sonen, ha evigt liv. Om man inte tror dör man i sin synd. Man ska bli frälst om man går in genom honom. Han har kommit för att ge sitt liv för fåren. Detta var atmosfären, temat och grunden i Jesu eget budskap. Detta är evangelium, mina vänner, enligt Jesus. Så detta frälsningsbudskap, det måste man kalla det för, ett frälsningsbudskap. Det som Paulus kallar för det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning i Efesierbrevet 1. Det här frälsningsbudskapet överfördes noggrant till apostlarna och skrevs nedan ner i Nya testamentet för att det skulle bevaras åt eftervärlden, bevaras åt oss. Lägg märke till det gudomliga ursprunget, den gudomliga sanningshalten och att budskapets auktoritet bekräftades av Gud, Fadern själv. Vår text säger att det sker. Och hur skedde det? Jo, genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att han delade ut den helige ande efter sin vilja. Det här är viktigt för oss att förstå. Bibeln talar faktiskt gång på gång om för oss att huvudsyftet med under och tecken var att bekräfta och stämpla in det gudomliga budskapet. Eller att fastställa, legitimera, autentisera, auktorisera eller ordinera, vilket ord du nu väljer, detta budskap genom Guds eget vittnesbörd. Gud sa det genom de under och kraftgärningar som åtföljde Jesu och apostlarnas budskap. Detta är sanningen. Jag står bakom det och garanterar dess giltighet. Det är därför vi som troende alltid kan känna en sån tillförsikt, en sån djup trygghet och säkerhet och visshet i att det evangelium vi bygger på, det evangelium vi förtröstar på, det håller, för det är bekräftat av Gud själv. Ära vare hans underbara namn. Till exempel i Lukas 5:24 så talar Jesus själv om det här bekräftandet av budskapet. Han säger: men för att ni skall veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig, och nu talade han till den lame, res dig, ta din bår och gå hem. Lägg märke till att Jesus lägger in syftet med undret. För att ni ska veta att frälsningsbudskapet, alltså budskapet om Jesu makt att förlåta synder, är verkligt, verksamt, sant och mäktigt, så gör jag detta under. Ett bekräftande av budskapet. Det fanns säkert flera motiv, kärleken till mannen, demonstrationen av Guds rike och så vidare. Men ett grundläggande tema var bekräfta budskapet genom under och tecken. I andra Korintierbrevet 12:12 så talar Paulus klarspråk om saken. Han säger: det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken, under och kraftgärningar. Aposteln var ju den som grundlade, apostlar och profeter i Nya testamentet var med och grundlade den kristna läran, de la grunden. Det var en av apostlarnas absolut viktigaste uppgifter, att vara grundläggare och bygga vidare på Kristus själv som är den yttersta grunden. Och här säger han, det som kännetecknar en apostel, som gör att man kan veta att det är en apostel, som gör att man kan veta att det är ett gudomligt budskap, ett apostoliskt evangelium, det är att det bekräftades inom under. Den typ av underverk som var med och sanktionerade grunden för den nytestamentliga församlingen upphörde naturligtvis med de första apostlarna. Under och tecken har alltid skett och Gud har alltid svarat på bön. Men denna typ av under var förknippade med dem, deras uppdrag och deras tjänst. När budskapet var fullödigt och etablerat behövdes inte längre de tecken som hör till grundläggningen. Det säger sig självt. Grunden kan bara läggas en gång. I och med Bibelns fullbordade budskap så färdigställdes grunden för församlingen för all framtid. Och inga nya apostlar, inga nya profeter och inga nya bibelböcker är aktuella. Och av den anledningen ser vi heller inga apostoliska kraftgärningar utföras efter den första tiden. Men observera, Gud gör fortfarande under i församlingen som svar på bön. För Gud är suverän och Gud är allsmäktig och han kan alltid göra allting som han vill. Men han gör det inte för att sanktionera så att säga ny uppenbarelse idag eller enskilda individers auktoritet. Utan gör han under så är det för att välsigna sitt folk och visa sin härlighet. Inte för att vi ska utropa idoler och inte för att vi ska lägga till nya texter till skriften. Det här är jätteviktigt att vi förstår. Lägg märke till en annan sak som står i vår text. Det sista tecknet som omnämns, alltså när Gud sanktionerar budskapet, är att han delade ut sin helige ande efter sin vilja. Och vi kan naturligtvis i det här påståendet se den allmänna förkunnelsen av evangeliet och hur det efterföljs eller åtföljs av pånyttfödelse, omvändelse och tro. För när pånyttfödelse, omvändelse och tro sker, så har Gud per definition delat ut sin ande efter sin vilja. För både pånyttfödelse, omvändelse och tro bärs ju naturligtvis djupast sett av Guds ande och Guds makt. Paulus säger med eftertryck i Romarbrevet 10:17: alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Så att tron kommer av predikan, alltså vi predikar och Gud delar ut den helige ande genom att skapa den tro som kommer av budskapet. I Romarbrevet 1:16 så säger han: Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Och det här är intressant, alltså att när vi talar evangelium så är det en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Så när den helige ande skapar tro i höraren, så har budskapet blivit en Guds kraft till frälsning. Och det här att människor går från mörker till ljus, från död till liv genom evangeliets förkunnelse i stor utsträckning. Det är det som Jesus kallar för de större gärningarna i Johannes 5. Det här är jätteintressant. I Johannes 5 och 20 så står det: Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Och större gärningar, lägg märke till det uttrycket, större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni blir förundrade. Och sedan berättar Jesus vad de större gärningarna består i. Han säger så här: För liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Och så förklarar han hur det ska gå till lite längre fram, där det står: Jag säger er sanningen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Så när evangelien förkunnas, människor blir födda på nytt, hör ordet och tror på honom som har sänt Jesus och får det eviga livet, då har de större gärningarna börjat ske. Och det här är förklaringen till varför det här budskapet lite längre fram i Johannes evangeliet, som vi stavar på ibland, när Jesus säger: Den som tror på mig ska göra gärningar som jag och ännu större. Många har ju förundrats över det där ordet. Vem skulle kunna göra större under än Jesus? De största under som någonsin kan ske har ju redan skett genom honom. Men när vi förstår att människor i hundratals, ja i tusentals, går från mörker till ljus och från död till liv, och att Jesus kallar detta för de större gärningarna, ja, då kan vi börja förstå varför vi är kallade att göra större gärningar. Vi ska helt enkelt få se större antal människor komma till tro än vad Jesus fick se under sin livstid. Det var ju ytterst få egentligen som var trofasta Jesus under hans jordiska livstid. Det där ordet står i Johannes 14 och 12. Större än dessa ska han göra, till jag går till fadern. Det där kan vara väldigt bra att veta, så att vi inte blir frustrerade över det bibelordet och tänka att hur kan Jesus säga det när ingen någonsin har kunnat göra det. Men det har vi kunnat få se. Och människor i tusentals blir födda på nytt genom ordets förkunnelse och andens bekräftande verksamhet. Så det är en tolkning av att han delade ut den helige ande efter sin vilja, gjorde de större gärningarna. Men nu står ju det här i ett sammanhang där det talar om tecken och under som sanktionerar ny uppenbarelse. Så jag tror också att vi av sammanhanget måste förstå att det också handlar om den första apostlatidens teckengåvor. Så när den helige ande delades ut så handlar det med största sannolikhet om just de här apostoliska teckengåvorna. Så även dessa ägde samma funktion som naturfenomenen och helande undren som följde Kristus och apostlarna. De här teckengåvorna tillsammans med under, tecken och kraftgärningar, de var med och bekräftade den nya uppenbarelsen. Och då kanske du undrar, vad är de där teckengåvorna för speciella gåvor? Ja, vi talar om nådegåvor, och inom ramen för alla nådegåvor, och de är många. Och egentligen tror jag inte det finns någon uttömmande lista kompakt i Bibeln, utan Gud kan använda väldigt mycket i våra liv som nådegåvor. Men de nådegåvor som traditionellt sett brukar räknas till teckengåvorna, det är alltså för det första att profetera. Och det är då alltså i bemärkelsen att förmedla ny uppenbarelse. Inte stryka under vad som redan är förmedlat, utan förmedla ny uppenbarelse. Profetera ny bibeltext helt enkelt. Det är en teckengåva som var i verksamhet under den apostoliska tiden. Botandet av sjuka, alltså inte bara att be för sjuka, utan att bara bota dem utan vidare, eller hur jag ska uttrycka mig, hör också till de här tecknen som vi ser i apostlagärningarna. Talandet av helt främmande språk som man inte hade studerat och uttydandet av främmande språk som man inte hade studerat för att förmedla ny uppenbarelse är också en av de här teckengåvorna från den första tiden. Kraftgärningar och skiljandet mellan andar brukar också människor kategorisera som de första teckengåvorna. Vad blev det av dem? Ja, naturligtvis så finns ju spåren av dessa kvar. Alla dessa gåvor, alla nådegåvor och alla teckengåvor är idag införlivade i församlingslivet. Hur då? Jo, församlingslivet bygger ju på skrifterna. Och de skrifterna har kommit till genom de här undren och de här gåvorna. Och flera av gåvornas effekter ser vi idag som svar på bön från så att säga helt vanliga troende. Och det är ett oerhört härligt budskap. Man behöver inte vara speciellt begåvad eller speciellt utvald till någon väldig apostlatjänst. Varje troende är en kung och en präst som kan få vara engagerad i att be. Och den allsmäktige guden kan göra precis vad som helst som ligger på hans hjärta och som finns i hans program. Be så ska ni få. Slutligen vill jag bara göra er uppmärksam på hur hela gudomen var involverad i det här att sanktionera budskapet, detta mäktiga evangelium, evangeliet om vår frälsning, evangeliet om en så stor frälsning. Fadern sanktionerade med under och den helige ande gavs. Och Hebreerbrevet lär oss att hela treenigheten, fadern, sonen och den helige ande står bakom och verkar genom evangeliet. Sonen förkunnade, fadern sanktionerade, den helige ande utgjuts. Det är en fantastisk symfoni av den treenige guden som följer evangeliets förkunnelse. Halleluja! Det är väldigt allvarligt, för den som förnekar Jesus och hans budskap ställer alltså sin egen teori mot hela gudomens eget vittnesbörd. Det vill vi inte göra, utan vi vill säga amen, amen, amen. Kom Herre och låt din vilja ske.